Tack så mycket. Jag heter då Gustav Lundegård och kommer från Sollentuna utanför Stockholm. Jobbar till vardags som programmerare. Stockholms vanligaste yrke, tror jag. Jag tänkte börja med att be. Tack Herre för att vi får samlas inför dig och med varandra. Jag ber att du öppnar våra hjärtan och sänder din ande och hjälper oss att förstå det du vill säga till oss ikväll. I Jesu namn. Amen. Ämnet är som sagt hoppas och be. Och texten som jag utgår ifrån är från Romarbrevet kapitel 8, vers 24-27. Och den låter så här. I hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Det finns en tv-serie som heter Ullared. Jag vet inte om ni känner igen den, men den handlar om varuhuset Gekos Ullared och de som jobbar där. Jag tror den startade 2009. Och jag kommer ihåg att jag då tittade på ett avsnitt bara för att se vad det här var för någonting. Och då så intervjuade de en av dem som jobbade på det här varuhuset som hette Morgan. De pratade lite om livet och sådär. Och sen så fick han frågan om det var viktigt att dela livet med någon. Och vid det här tillfället så hade han ingen att dela livet med. Han var singel helt enkelt. Och man märkte på honom att det kändes lite jobbigt att inte ha träffat någon. Men sen säger han till slut att jag är ju kristen och sådär. Så jag tänker att för oss som inte kanske lyckas så bra här på jorden, så kanske vi kommer få det bättre i himlen. Det var i alla fall det som Morgan hoppades på. Och det här citatet om att det kanske blir bättre i himlen, det fastnade hos mig. Att liksom hoppas på något annat när livet inte lever upp till ens förväntningar och förhoppningar. För de som växer upp idag, kanske mer än någonsin, så är det extra stor press att sätta ribban ganska högt för vad man ska åstadkomma i livet. Det har ju blivit så att man får tillgång till nästan alla människors liv med hjälp av sociala medier. Så det är inte bara så att man följer ens vänner och sådär, utan man ser även alla de här framgångsrika sportkändisarna eller andra framgångsrika nöjesprofiler och så vidare. Och då blir det extra mycket att man får se vad som krävs för att man ska klassas som lyckad. Och det finns ju någonting där som är väldigt lockande. För vem vill inte vara rik och berömd och att andra människor ska se på dig som en lyckad människa? Och sen finns det också glädjen över att sätta ett mål och sen uppnå det. Jag lyssnade också här om veckan på programmet Plånboken i P1. Och där pratade de om vad man ska välja för utbildning och senare vad man ska satsa på för jobb. Och då hade de intervjuat en del ungdomar och frågat dem vad de tyckte var viktigt. Och många svarade att det är viktigt att man tjänar mycket pengar. Och det har väl nog alltid varit en drivkraft hos människan att tjäna mycket pengar. Men det kanske har blivit ännu mer så när man får se så mycket av andras framgång. Och det är svårt att inte dras med. Och framförallt kanske man inte vill känna sig misslyckad, att man jämför sig med andra. För det är väl ingen som vill vara någon som andra ser ner på. I dagens text så läser vi om hoppet. Det står att i hoppet är vi frälsta. Men vad är det vi hoppas på? Jag tänkte läsa de två tidigare verserna också, vers 22 och 23. Där står det: vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas, och inte bara den, utan också vi som fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Det står att skapelsen suckar och våndas. Det är ju väldigt mycket prat om klimatförändringar och klimatförstörelse. Och det är ju intressant att se i Bibeln vad Gud sa till människan som det första han sa egentligen. Efter han hade skapat människan sa han: var fruktsam och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör på sig. Helt enkelt att vi ska ta hand om skapelsen. Och hur har det gått egentligen? Ja, vi har väl misslyckats på ganska många plan. Vi hade en städdag för en vecka sedan i vår förening. Och jag och min son Claes gick runt och plockade skräp. Jag tycker det är ganska roligt. Det känns också meningsfullt att plocka upp skräp och göra naturen lite vackrare. Men samtidigt är det också en hopplöshet att man vet att nästa år kommer det vara lika mycket skräp igen, om inte ännu mer. Och vi läste att skapelsen suckar, och ibland så kan man hålla med i det här suckandet. Jag tror verkligen att det ligger någonting i det, att skapelsen själv suckar över oss människor. Sen står det också om vår kroppsförlossning. Jag stukade min fot för 3 veckor sedan ungefär när jag spelade innebandy. Först tänkte jag att det inte var så farligt, men jag har fortfarande problem att stödja på den. Så jag funderar på om det kanske är någon fraktur eller någonting. Och något av det bästa jag gillar att göra, det är att vara ute och springa. Och när det är sol ute så blir suget väldigt stort. Och det känns såklart lite tråkigt. Men det är också en påminnelse om att våra kroppar, de bryts ner. Jag är inte så gammal, men jag har börjat känna det lite redan. Man blir liksom påmind om sin kropps bräcklighet. I den engelska översättningen står det inte sucka, utan mer ett ord som heter groan. Och det betyder mer att man liksom vrålar eller stönar eller säger någonting för att man verkligen har ont. Och jag tror att det kan också stämma in, att det inte bara alltid man bara suckar, utan det kan verkligen göra ont i ens kropp. Och man kan verkligen längta efter att bli av med den här smärtan. Och vi läser här om kroppens förlossning. Och vi vet ju att det finns ett löfte om att få en ny kropp. I Filemon kapitel 3, vers 21 står det: han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp, för han har makt att lägga allt under sig. Och det är verkligen ett hopp som vi kan ta till oss. Men sen är det inte bara våra kroppar som kan känna lidande. Det finns ju mycket som kan hända i livet som gör att också ens själ blir lidande på olika sätt. Det är någonting som är gemensamt för oss alla egentligen, att förr eller senare kommer vi att få uppleva lidande. Vi vet inte när det kommer hända och vi vet inte hur det kommer hända. Men vi kan liksom inte förbereda oss och lyckas undvika det. Så det viktiga istället att fundera på, hur hanterar vi när lidandet kommer? Och det kan vara väldigt svårt. Vi ser det gång på gång i Bibeln och vi ser det i våra egna liv. I lidandet kan det vara lätt att börja ifrågasätta, varför händer det här just mig? Och när lidandet blir så stort att man inte känner att man kan hantera det, så är det lätt att man vänder sig till någonting annat. Man kanske börjar självmedicinera med någonting. Alltså att man tar till någon last som man har, alkohol eller spelberoende eller pornografi eller vad det kan vara. Eller annat som bara gör att man kan få stänga av de här jobbiga känslorna och tänka på något annat. Att bara fly undan. Och man kan till och med tycka sig förtjäna att göra något dumt när allting går emot en i livet. Och det är lätt att säga så här, att du ska vända dig till Gud när du lider. Men det är inte alltid så lätt. Det är lite som att säga till någon som är djupt deprimerad att ligg inte och sov på soffan, utan gå ut och träffa människor, gå ut och spring i naturen. Det är lätt att säga, men det är inte alltid den personen som lider som har kraften att göra det själv. Därför tycker jag så mycket om det som står i vers 26. Där det står att så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Vi har någon som vill hjälpa oss när vi är på botten. Vi kanske inte ens vet vad vi ska be om. Och vi vet inte hur, men vi vill få bort den här smärtan. Och då är det en tröst att veta att även om du inte orkar, och även om du inte vänder dig till Gud med de rätta orden, så finns det någon, Guds ande, som vädjar för oss. Och som vet Guds vilja och som vet våra hjärtan och vad vi vill ha. Men sen behöver man ju inte vara rädd för att be om fel saker inför Gud. För det är jag övertygad om att vi ibland gör. För vi har liksom inte samma perspektiv på hela livet. Det kan vara lite som att man skulle få några önskningar av en ande, som i den här sagan med anden i lampan. Det är ganska stor sannolikhet att man hade önskat sig någonting som kanske inte i längden hade varit bra för en. Man kanske önskar sig att man är snyggast i världen, eller har oändligt med pengar, eller är otroligt intelligent. Inget av de här är något som är dåligt i sig, men det vi vet genom historien är att det kan vara svårt för människan att hantera för mycket framgång. Och om det bästa för oss hade varit att vara framgångsrika på alla plan, så hade ju Gud nog gett oss just det. För vi kan läsa i Matteus 16, vad hjälper den människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? För det Gud vill, det är att vinna våra hjärtan. Och all framgång i världen är snarare ett hinder än en hjälp. Men nu är det inte så att vi ska hoppas på dåliga saker i vårt liv för att vi ska komma närmare Gud. Men vi lever i en värld som är förgiftad av synden. Och världen är liksom redan en plats där vi får se syndens konsekvenser. Vi ser det i våra kroppar, vi ser det i naturen och vi ser det i samhället. Och våra relationer, de genomsyras av själviskhet och ondska. Men det finns också något motsägelsefullt med lidandet och synden. För mitt i det som kanske är det fulaste som finns, så finns det också någonting vackert. Min fru och jag, vi åkte till, ja, vi åkte typ jorden runt 2018. Och när vi hade varit på ett bröllop i Filippinerna, så fick jag ett samtal från min familj där de sa att min pappa hade fått en hjärtattack och låg på sjukhus. Jag hade lite svårt att ta in direkt vad som hade hänt under samtalet. Men jag kommer ihåg att när samtalet var över så vände jag mig till min fru, kramade henne och kände hur tårarna började flöda. Det var en väldigt jobbig stund, men samtidigt också väldigt vacker att få visa sig svag och låta sig bli buren av en annan människa och att få tröst. Och ofta när jag hör om människors möte och förvandling med Gud, så är det just i lidandet och när de är på botten. Det är då när de har fått möta sin egen otillräcklighet och sin egen synd som de har möjlighet att ta emot Jesus. Och i det här, i sin synd som kanske är det fulaste vi har, så ger oss Jesus kanske det vackraste som finns, nämligen nåden och förlåtelsen. Och när synden möter nåden så händer det något fantastiskt. Synden förlorar sin kraft och utplånas. Och det här tomrummet efter synden kan istället fyllas med kärlek. Kärlek till honom som inte lämnar oss i sticket, utan varje dag erbjuder hoppet om syndernas förlåtelse och evigt liv. Och det är just i det här mötet mellan syndig människa och nådig Gud som något fantastiskt sker. Och det är då man kan släppa taget om sitt eget liv och istället lägga det i Guds händer. För hur kan vi älska Gud helhjärtat utan att få möta vår egen svaghet? Varför skulle vi följa honom om han inte har blivit allt för oss och vårt enda hopp? I Matteus 9 kan vi läsa: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Så jag tror att Gud kan behöva sända svårigheter i våra liv för att vi ska förstå hur små vi är, hur hjälplösa och hopplösa vi är. Och det står i texten att ingen hoppas på någonting som redan är uppfyllt. Och så är det verkligen. Varför skulle vi hoppas på Jesus om vi inte behövde honom? Vi hoppas på honom eftersom vi är syndiga människor som är i behov av frälsning och upprättelse. Och det är först då vi verkligen kan möta honom och förstå hans kärlek till oss. Så vårt hopp, det vi får hoppas och be om, det står till den store läkaren som kan hela sjuka och till och med uppväcka döda. Men framför allt så kan han förlåta våra synder. Vi vet ju inte hur våra liv kommer bli här på jorden. Det finns inga garantier. Det finns inga garantier för att våra drömmar ska slå in eller att våra förhoppningar ska bli sanna. Det betyder naturligtvis inte att vi ska sluta hoppas och be för saker på jorden. För det ska vi. För vi vet att Gud vill allt gott för oss. Men det är inte alltid det som vi vill, utan det som han vill. Och vi kan alltid tänka som Morgan gjorde, att även om det inte blir som det har tänkt oss här på jorden, så har vi himlen att hoppas på. För där kommer vi få det vi behöver. Och vi får hoppas på det vi inte ser, på honom som vi inte ser och som vi har lärt känna genom hans ord och hans uppenbarelse till oss. Och det är ett hopp som vi vet kommer bli uppfyllt. Och för oss människor på jorden så innebär det ett uthålligt väntande på vår kropps och själs frälsning, för att till slut få möta Jesus ansikte mot ansikte i himlen. Amen. Jag kan be lite. Tack Herre för det hopp som vi har hos dig. Jag ber att ingenting på den här jorden ska förblinda oss och glömma bort det hoppet. Jag tackar dig för syndernas förlåtelse och för att vi får ha en relation med dig och för att du alltid tar emot oss med öppna armar oavsett vad vi har gjort.